Från en resa i Vietnam. Under juli månad 2011 hade jag, Eva Backman, förmånen att tillsammans med några vänner göra en resa till Vietnam. Det var en stor förmån att få resa runt i landet tillsammans med vietnamesiska vänner som reseledare. Innan jag åkte sökte information om Vietnam på nätet, internet, och jag sammanfattar något här. Vietnam har i århundraden varit i krig med grannländer, framförallt Kina, som man både såg upp till och fruktade, men även Japan, USA och Kambodja. Vietnam har tillhört Kina i omgångar. Under 1800-talet koloniserades Vietnam av fransmännen. Landet delades senare i Nord- och Sydvietnam. I norr bildades en kommunistisk regering under ledning av Ho Chi Minh, och i söder styrde fransmännen. Vietnamkriget, som pågick under tiden 1959-1975, och där USA gått in för att hjälpa fransmännen mot den kommunistiska norra delen av landet, slutade med nordvietnamesisk seger. Man räknar med att mellan 2-4 miljoner vietnameser miste sina liv under de krig som härjade landet under 60- och 70-talet. Landet återförenades 1976 och leds idag av ett enda tillåtet parti, Vietnams kommunistiska parti. Man kan trots allt säga att även om det fortfarande finns en lång väg för landet att gå, så har mycket hänt under de senaste 20-25 åren. Från och med 90-talet började landet att liberalisera sin handel med Kina som modell. Ett kvarts sekel av ekonomiska reformer har gett Vietnam ett relativt fritt näringsliv, men samtidigt är den politiska friheten fortfarande starkt begränsad för landets 88 miljoner invånare. Den officiella siffran för arbetslösheten i Vietnam är 4,3%. Vietnams viktigaste naturtillgångar är olja, naturgas och kol. Andelen fattiga vietnameser sjönk från 58% av befolkningen 1993 till mindre än 12% 2008. Vietnam klassas numera som ett medelinkomstland. Så till vår resa, som tog 12-14 timmar och gick med flyg från Arlanda via Warszawa i Polen till Vietnams huvudstad Hanoi. Den 30-35-gradiga värmen slog emot oss när vi på eftermiddagen dagen därpå steg ut ur flyget på flygplatsen i Hanoi. Vi förde snabbt i taxi till en lägenhet i Hanoi som skulle bli vårt logi under en stor del av vår vistelse där. Vi mottogs med stor värme och det kändes mycket bra att bli omhändertagna. Efter en god vietnamesisk middag var vi mycket trötta och vi föste snabbt iväg för en natts välbehövlig vila och vaknade upp dagen därpå efter en skön nattsömn. Frukosten var redan serverad, innehållande nudlar, grönsaker och mycket frukt samt en kopp gott vietnamesisk kaffe. Nu var vi redo för att se oss omkring. Vi var naturligtvis mycket nyfikna på hur Hanoi såg ut. Staden har ett centrum med gammal bebyggelse där sopor fyller trottoarerna, och det är inte svårt att i ögonvrån se råttorna som sprang snabbt förbi. Den nya bebyggelse som växer upp sker i stadens utkanter och är framförallt avsedda för de som har pengar. Överallt på trottoarerna såg vi människor som åt, bedrev kommers, satt och pratade eller drack kaffe eller lagade mat. Överallt där vi gick omkring blev vi hela tiden vänligt bemötta. För att hinna se staden förflyttade vi oss ofta med taxi, eftersom det var tidsödande att gå till fots och billigt att åka taxi. Gatorna var fullproppade med framförallt mopeder och motorcyklar, med damer, herrar och barn i alla åldrar. Ofta kunde man se upp till 5 personer på en motorcykel, där de 2 vuxna bar cykelhjälm men inte barnen, som satt fastklämda mellan föräldrarna. Både gångtrafikanter och bilar tvingades anpassa sig till den helt dominerande moped- och motorcykelspäckade trafiken. Så nu var frågan, skulle vi våga korsa gatorna för att komma över till andra sidan? Jo, vi vågade och det gick förvånansvärt bra. Så här gjorde vi. Vi tog varandra i händerna och ställde oss i en rad på trottoaren och stirrade på dem som körde mot oss för att utan minsta tvekan visa att nu går vi. Och det fungerade. Men man måste vara beredd på att bilar och motorcyklar körde tätt förbi oss, både framför och bakom, och faktiskt även i fel färdriktning. I Hanoi fanns ett stort utbud av affärer och näringsidkare. Trottoarerna var så fyllda med många försäljare och hantverkare av olika slag att det ibland var svårt att komma fram. När man på internet söker fakta om landet står det att antalet undersysselsättning är 25-30%. Ett exempel på detta såg vi vid ett besök i en butik i centrala Hanoi. När vi klev in i affären var vi helt plötsligt omringade av 5-6 försäljare som alla ville stå till tjänst. Totalt fanns 25-30 försäljare i butiken. I en svensk affär av motsvarande storlek kan man kanske se en handfull försäljare, och det kan ibland till och med vara svårt att hitta någon som kan hjälpa till. I Vietnam finns många ställen där man kan få massage av olika slag. Helt nära vår lägenhet hittade vi ett ställe som gav hårmassage i en timme för 30 kronor och som vi besökte flera gånger. Underbart! För min resa till Vietnam hade jag ambitionen att försöka ta reda på hur synskadade togs om hand av myndigheter eller andra organisationer. Jag frågade vietnameser om detta, men det fanns förmodligen inte mycket organiserad hjälp för människor med handikapp. När vi besökte ett buddhistiskt tempel i centrala Hanoi såg vi en synskadad man som spelade flöjt och försökte sälja diverse föremål till förbaserande. Jag kan tänka mig att hans situation är representativ för de flesta handikappare i Vietnam, det vill säga att de själva eller släktingar måste ansvara för försörjningen. För att få massage besökte vi även ett hus i Hanoi, Just Massage, där man sedan startet i slutet av 2007 ger olika typer av massage. Bakom Just Massage står en lokal organisation som med hjälp av pengar från utlandet ger unga synskadade med svår ekonomisk bakgrund en utbildning till massörer för att på så sätt få möjligheten att försörja sig själva. Vi fick ett mycket professionellt bemötande när vi tog något som kallades för shitsu-massage, en slags tryckpunktsmassage. Det finns även taktil massage och massage för gravida. Just Massage var den enda synliga ljusglimten rörande synskadade vi såg under resan. Under några dagar reste vi till en turistort som heter Ha Long Bai och ligger vid Sydkinesiska sjön. Butiken består av ett stort antal kalkstensöar med vegetation på toppen och lodrätta bergväggar som gick rakt ner i vattnet. Den är sedan 1994 uppsatt på UNESCOs världsarvslista. Ha Long Bai tillhör numera också ett av naturens 7 underverk, vilket röstades fram 2011-11-11 klockan 11:11. Det kändes som att det inte var riktigt verkligt det vi såg när vi åkte runt i en båt och tittade på dessa förundliga naturformationer. Ett bad från båten i 25-gradigt vatten var inte heller fel. Bukten besöks årligen av många turister från hela världen. Tyvärr inträffar ibland båtolyckor och i början av 2011 sjönk en båt i bukten och minst 12 personer omkom, varav 2 var svenska kvinnor. Efter ett par veckor reste vi från Hanoi med flyg till södra Vietnam, närmare bestämt Ho Chi Minh-staden, före detta Saigon, med drygt 7 miljoner invånare. Man kunde se en tydlig skillnad mellan Hanoi som har ett ganska gammalt centrum och Ho Chi Minh-staden som är modern och dessutom landets största stad och viktigaste ekonomiska centrum. Den är dessutom landets mest utvecklade stad och viktigaste ekonomiskt sett. Vi besökte där Notre Dame-katedralen med sin franska arkitektur och Dinh Thong Nhat, återföreningspalatset, som en gång var sydvietnamesiske presidentens officiella residens. Idag är det ett museum där man visar upp hur byggnaden fungerade som presidentens krigsledningscentral under Vietnamkriget. Tillsammans med våra vänner fick vi förmånen att besöka en krigsbegravningsplats vid gränsen till Kambodja. Man uppskattar att mellan 3-4 miljoner vietnameser dog under Vietnamkriget, varför det finns ett stort antal krigsbegravningsplatser i landet. Familjen vi besökte förlorade en son 1979 i kriget mot Kambodja och vi fick följa med när familjen besökte hans grav. Begravningsplatsen var mycket fint placerad i en fridfull omgivning med mycket blommor, träd och minnesmärken. Våra sista dagar i Sydvietnam tillbringade vi vid en semesterort vid Sydkinesiska sjön Mui Ne. Det var fantastiskt att få svalka sig i det 25-gradiga vattnet och luften var inte så varm som i norr. Officiellt råder religionsfrihet i Vietnam, men de som är medlem i kommunistpartiet får inte vara aktivt religiösa. Religiös verksamhet måste godkännas av myndigheterna. Antalet anhängare är enligt information på internet buddhister 90%, även om de själva klassificerar sig som icke-religiösa. Katoliker 6 miljoner, protestanter 400 000 och islam 50 000. Under resan i södra Vietnam såg vi många kyrkor, de flesta katolska, då dessa ofta var smyckade med Maria med Jesusbarnet. Men vi såg även många protestantiska kyrkor. Sista dagen i Vietnam besökte vi en protestantisk kyrka i Hanoi som just i år firade 100-årsjubileum. När vi besökte kyrkan 9 på morgon hade de redan avverkat en gudstjänst. Vi kom till kyrkan en stund innan vår gudstjänst skulle börja och stod utanför kyrkan tillsammans med övriga besökare i väntan på att den tidigare gudstjänsten skulle sluta. Vår gudstjänst var heller inte den sista för den söndagen. När gudstjänsten började var kyrkan fullsatt med människor i alla åldrar. Under gudstjänsten sjöngs många sånger som vi kände igen. Pastorn predikade i en timme under det att han använde modernt bildspel för att illustrera sitt budskap som handlade om gamla och nya förbundets tid. I Vietnam finns, som i Kina, en officiell och en inofficiell kyrka, men det berättades för oss att antalet kristna ökar hela tiden. Det var en fantastisk resa med många intryck av natur och kultur, men det mest bestående minnet var ändå alla de fantastiska människor vi mötte. Vi mottogs med en stor värme och minnet av dem kommer att finnas kvar länge i våra hjärtan. Eva Backman, stödjande medlem och tidigare i styrelsen i syskonbandet,